Hejsan och välkomna till simpodden nummer 57. Simpodden Hultén och Jansson som nu ska ge er den 57:e upplagan och därmed också den sista för år 2016. Tanken är att vi ska gå till en liten jul- och nyårsvila här och komma tillbaka direkt efter nyår. Om nu inte det händer något under. Jansson sätter världsrekord på hungar fritt imorgon till exempel. Då kanske vi kommer tillbaka. Hur stor är chansen för detta?
Det är större chans att månen ramlar ner imorgon.
Så är det nog va?
Mm. Ja,
ja,
det är det.
Ska vi försöka sammanfatta året lite i den här lilla podden också. Och titta igenom grejer som var bra och grejer som var dåliga. Och så ska vi ge oss in lite naturligtvis i snacket runt omkring idrott överhuvudtaget. Vi ska inte snacka så mycket dopning idag. Och vi ska inte hacka på SVT och deras sändningar. Utan nu ska vi vara så lagom snälla och kanske titta på någonting helt annat, eller?
Ja, det är klart. Inte bara för att det snart är julafton så måste man ju ändå konstatera att SVT Sport som vi har hackat på gör ju väldigt mycket bra saker också. Sen har ju vi riktat in oss på det vi inte har gillat, men det är en annan sak. Mm. Så idag är det lilla julafton.
Ja. Om vi tittar liksom på året i backspegeln, så den stora grejen, den som vi väntade på, den som vi väntade på sen julen 2012, och så jobbar vi oss uppåt och framåt och vi hoppades och trodde, och sen så en dag där i augusti så blev allting precis så som vi hade tänkt oss. Sara Sjöström vinner OS-guldet på 104 sim och sätter världsrekord och utklassar eliten. Det var väl ändå det största som vi från den här delen av världen fick uppleva under 2016. Eller vad säger du, Jansson?
Ja, det var det. Och sen blev det ju som så att hon blev ju det, på ett vis det enda stora guldhoppet för den svenska truppen. Så att den mentala belastningen som kom henne till del, den ökade ju dramatiskt som våren, försommaren det här året då. Så att det hon gjorde där borta i Rio är så väldigt stort. Det är grymt.
Mm. Och det var inte konstigt att hon tog lite lugnt under hösten och tyckte att hon var en aning trött efter OS.
Nej, varken konstigt, och sen skulle jag vilja lägga till, jag tror det är väldigt klokt när man gör så om man räknar med att simma några fler OS. Hon har ju gett öppningar för ett par OS till.
Mm. Och det var ju inte bara 104 sim, utan hon tog ju två medaljer till. Dessutom simmade hon en herrans massa lopp under de olympiska spelen. Bland annat simmar hon väl 5 stycken 200 frisimslopp. Och 200 frisim är ju inte den distans i världen som hon älskar allra mest.
Nej, det är ju kanske en av de distanser och tidsnivåer där det är, gör som ondast nästan att vara idrottare, där mjölksyran inte sprutar bara ur öronen utan utar ur alla tillgängliga hål.
Mm. Du, det fanns mycket annat gott också under året. Om vi lyfter blicken lite så kan vi notera att det dök upp en ny stor simnation under den här säsongen, och det var Kanada. Kanada som under många år har varit på, ska vi säga, samma nivå som Sverige, men nu lyfte. Och då kan man ju fråga sig var i det här lyftet bestod av. Vet vi det?
Nej, jag har inte grävt på något sätt så att jag kan tillföra någonting egentligen i sammanhanget, utan det kanske är en hemläxa att göra, men de lyfter ju väldigt, och framförallt på damsidan.
Det kan ju vara så att inspirationen gav transpirationen som skulle ge oss andra visitationen av ett VM i Kanada under december. Det var kanske där i det mentala lyftet för hela kanadensiska simningen bestod.
Kan det vara så? Ja, det är säkert en delfaktor. Alltså, vi har ju efterlyst flera gånger att vi hade hoppats att Sverige skulle kunna ha något mästerskap, för att det betyder en hel del för utvecklingen. Men de har nog gjort många andra saker rätt också. Mm.
Om vi bara tittar i backspegeln, det svenska, mycket av det svenska lyftet runt sekelskiftet, det var ju en frukt av den satsningen som vi hade på simning fram till VM 1997. Rätta mig om jag har fel.
Nej, men som jag sa, att det är ett viktigt delmoment. Då hade ju Sverige då ett bra driv ifrån dåvarande förbundskaptenen Hasse Kronak, och så hade vi ett antal extremt stora talanger i Frölander och Therese Alshammar. Och det i kombination med då hemma VM gjorde ju att det blev ett väldigt bra tryck i simningen, både medialt och i bassängen.
Glöm inte heller bort, som vi ofta gör, Anders Holmers var visserligen på slutfasen just där, men han betydde nog en hel del han också.
Ja, han avslutade ju sin karriär i med VM 97 där, och hade ju varit en stor förgrundsfigur för många av dem sen simmarna som lyckades. Så visst, han är en viktig del av svensk simhistoria.
Om vi backar bandet från 97 och 20 år bakåt, ja, då hamnar vi på Europamästerskapen i Jönköping 1977. Och det innebar också en stor inspirationskälla för svensk simning. Det var då många av de här 62-orna dök upp och började simma riktigt fort, eller hur?
Ja, och de 62-orna hade suttit och tittat på TV när Gunnar Larsson härjade i München. Så att lite kan man väva ihop framgångarna så, men sen gäller det att göra rätt saker i bassängen också. Det får vi inte glömma. Men jag vill ha ett mästerskap till Sverige.
Ja, det är ett smörjmedel, helt klart. Ja. Ja, det... Tittar vi framåt från 1997, lika långt som vi tittar bakåt nu, så ja, då hamnar vi på 2017, och det är nästa år. Som sagt, vi har ju inget mästerskap. Frågan är när vi får något.
Nej. Då blir det i Danmark vi får åka.
Ja, så är det. Kortbane EM nästa år. Ja. Annat som var kul under året, det var ju att det började vända uppåt. Och då menar jag att vi hade nått botten och det började peka lite uppåt. Nu ska vi inte ta ut för mycket växlar på härsimningen i Sverige. Och en av dem som var väldigt intressant i den här härliga kompotten av härsimning, det var ju Viktor Johansson som gav oss tron tillbaka på lite distanssimning i Sverige.
Mm. Absolut. Både hans sätt att behandla tekniken och hans taktiska sinne gör ju att vi vädrar morgonluft. Han har ju dessutom här på slutet av året blivit antagen i SOKs topp- och talangprogram som ny aktör tillsammans med Isak Eliasson.
Mm. Två väldigt intressanta framtidsnamn.
Ja, sen kanske jag vänder mig lite mot när du säger något botten. Vi ska komma ihåg att simningen är ju en jättevärldsidrott, och det tillkommer länder som har befolkningar vida överstigande Sverige som gör satsningar på simning. Så att vi ska vördsamt ta emot alla internationella medaljer vi får på VM och OS i lång bana, för att konkurrensen är helt enorm.
Mm. Så är det. Viktor Johansson är en av de här. En annan är ju Adam Paulsson från Älvsborg, som jag också gillar högt och skarpt. En kämpe helt enkelt, som är tuff så in i bängen. Han gillar jag.
Mm. Ja, jag vet ju inte om han egentligen kanske är tuffare än de andra, men det var väldigt häftigt att se honom på SM i Stockholm, där han genomförde väldigt många simningar på hög nivå. Så att ja, jo, men han är en härlig simmartyp.
Och han har ju en mix i sin simning. Han blandar 400 frisim med 200 bröstsim och 400 medley och allt möjligt konstigt.
Ja, det hade ju inte du klarat på din tid när du simmar bröstsim.
Det ska vi nog glömma bort överhuvudtaget att diskutera.
Nej, men det är en intressant mix, visst är det. Ovanlig, verkligen. Mm.
På damsidan finns det ju också härliga talanger. En som vi fick vara med om på VM, kanske inte helt fullt ut med någon Åshöjden framgång där. Men det är ju Faluns Sara Junevik som jag tycker har en härlig approach och ett härligt förhållande till simning. Hon är intressant.
Ja, och jag gjorde en liten notering kring hennes namn, att hon verkar ha det här lilla extra när det blir riktigt viktigt. Hon gjorde ju ett väldigt bra VM där borta egentligen i Kanada. Så henne, ja, det luktar internationell karriär där.
Mm. Ja, det gäller att hon inte fastnar i det här svenska och är nöjd med det och liksom, utan siktar internationellt, då kan det gå riktigt bra.
Bosse, är det så? Är vi mer nöjda i Sverige än på andra ställen? Är det så?
Jag har inte mycket att jämföra med. Jag vet inte. Drivkrafterna är kanske mindre i ett land som Sverige, där vi har det väldigt bra att lyckas inom det som ändå är lite av, förlåt mig nu uttrycket, en pseudodel av livet, idrotten, va? Och det gör att vi kanske inte fullt ut har den drivkraften som man har i andra länder, jag vet inte.
Men när du säger det på det sättet, då köper jag det till fullo, för det tror jag precis är så som det ligger till, och då får det lite en annan nyans kanske, så att ja, det köper jag.
Mm. Det är annat positivt med svensk simning, det är ju det här med SM-veckan. Det är kul att simningen har en huvudroll i det naturligtvis, och det kommer ju tillbaka i Borås i en sån lagom skala nästa år. Jag tycker det är skönt när det ligger i, förlåt mig Borås, i lite mindre städer, för då märks SM-veckan mer än vad det gör i större städer. Det ska bli kul att komma tillbaka till Borås nästa år.
Och den, om vi får kalla det SVT-grejen, för de är ju en viktig spelare här, den är ju verkligen bra för svensk idrott, sommaridrott. Mm. Ja, det är ju rullskidor med där också, som ju tillhör vintern då, men, nej, men det är ett bra koncept.
Mm. Mycket bra, mycket bra. Sen hade vi någonting som var positivt under året också. Det var ju Swim Open i Stockholm. 4 dagar av internationell tävling och som återkommer i år. Man hoppas ju bara, och vi ska väl lyssna med tävlingsgeneralen här, Dennis Fredrik, som om några sändningar, men att man verkligen lyckas lyfta upp det. Det finns anledning att tro att man ska kunna göra det, och att det dyker upp en del namn som lyfter den här tillställningen. Vi ska inte avslöja någonting ännu, men mycket är på gång.
Ja, du gör ju mig lite nyfiken när du säger så, för min känsla är ju att förra året så hade vi blivit matade med en hel del positiva grejer inför då 2016s Swim Open, men nu tycker jag det har varit ganska tyst på den fronten, så jag har ju varit nästan lite orolig att, nej men gud, det kanske inte blir en lika stor succé 2017.
Ja, jag tror att det kan bli så, men å andra sidan sett så ingenting är klart ännu, va? Och när man bygger en sån här tävling så gäller det verkligen att inte slå sig till ro. Det är som att bygga Tivoli. Man måste lägga till attraktioner varje år. Det gäller verkligen att jobba med ödmjukhet och med hunger varenda säsong, om man ska få en sån här tävling att utvecklas och bli större och större. Men det hoppas vi på.
Jag gillar liknelsen med Tivoli där, och jag tror att Dennis Fredriksson är en bra Tivoli-direktör i det sammanhanget.
Mm, du kanske kan kalla honom det. Ja du, det var mycket positivt det om svensk simning. Ni kan läsa en del mer om det här i på Simma, där vi kanske tillägger lite annat smått och gott också. Men det finns ju en del mindre bra händelser också. Egentligen ska man ju börja med de negativa händelserna för att sen bygga upp. Men vi gör en liten djupdykning här just nu, så försöker vi jobba oss upp på annat sätt i slutet på sändningen. Man kan väl säga så här att 2016s OS blev väldigt mycket Sara Sjöström, men hennes lagkamrater under OS hängde inte riktigt med i de rörelser som den stora stjärnan hade. Det gick inte så bra i övrigt som vi hade hoppats.
Nej, och vi byggde ju upp av helt självklara skäl efter ett fantastiskt VM i Kazan. Att det skulle bli en väldigt bra laginsats utav den svenska truppen, men precis som du säger så i princip uteblev den med några få undantag. Så att det var lite synd, och lite grann kan jag känna att det symboliserade kanske ändå hela 2016 att det är ett stort steg mellan Sara och resten av landslaget, även om det finns embryo till något som kan bli väldigt bra. Men en liten besvikelse på helheten 2016.
Alltså, det var ju så här att vi snackade ganska mycket lagkappor på damsidan fram till OS, och placeringarna blev 5-5-9. Och då med medlelaget utanför final, det laget som vi hade trott skulle vara det bästa och som gick så bra i Kazan, men därav blev intet. Och jag känner väl att man orkade i övrigt inte riktigt leva upp till OS-trycket som Sara klarade av. Lagen i övrigt behöver kanske ett varv till, ett månvarv till för att lyckas i de stora sammanhangen och härdas lite mer. Känner också att de som stod utanför landslaget när 2016 började inte riktigt tog chansen. Nu tror jag att det finns simmare som vill ta chansen här framöver, men det kändes som om, ja, det var inte någon fjärde tjej som riktigt lyfte sig mot 4x2. Likadant till 4x100, där dök upp någonting men det var inte färdigt, och det behövs nog ett eller två månvarv till för att det ska bli riktigt bra, känns det som.
När man använder uttrycket tog chansen, då lägger man över den bollen väldigt mycket i den aktives ansvar. Jag tror ju att man måste titta lite mer kring det och lägga över bollen på att man kanske inte har gjort fullt ut rätt saker i bassängen, och därmed kommer ju även tränare in i bilden. Jag tror säkert att många ville ta chansen, men de hade inte kapaciteten när det var dags, och någonstans så är det ju bassängen man skapar kapaciteten också, även om det mentala är en viktig del.
Jo, så är det nog, va? Kan tycka. Men de fick inte chansen då, kan man säga så istället?
Ja, vi ska inte bråka om orden. Men, ja, nej, men det är intressant. Vi använder ju ofta det där, och det gör jag själv också, det där att nu gäller det att ta chansen. Men det är klart, man måste ha förutsättningarna också. Mm. Det kvittar ju hur mycket jag vill. Jag kommer ju inte att slå världsrekord imorgon.
Nej. Sen var det lite olyckligt att damerna Johansson och Kohlman fick spela huvudroll i svensk simning under hösten. Det var inte bra. Det snacket och den oron runt det. Det är såna här grejer som inte gynnar simningen. Den kunde lösts på ett mycket bättre sätt. Och där har också Svenska Simförbundet sitt ansvar, tycker jag, i sammanhanget. Allt ska inte lastas på tjejerna. Men det var ingen bra grej för svensk simning.
Nej, det var det verkligen inte, och eftersom det har pågått så länge så måste man ställa dåvarande förbundsledning till ansvar för det till stor del. Sen har ju tjejerna också lite att jobba på, så är det ju, men de fick onödigt mycket skuld. Mm.
Det nationella elitcentret i Stockholm har väl inte gått riktigt på 100%. Nu bygger man om lite, man var inte riktigt helt nöjd och man utvecklade. Hur ser du på det här nationella elitcentret i Stockholm? Du var ju med i initialfasen från början innan det riktigt tog fart.
Ja, så är det ju, och lite grann byggs det ju om åt det hållet som var tanken från början då. Och det ska bli väldigt spännande att följa Johan Wallbergs ledning av det här centret, och jag tror de korrigeringar man gör kommer att påverka oss positivt. Och låt oss komma tillbaka kanske i en podd där vi lite mer går på djupet i hur de tänker jobba. De kommer ut med någon programförklaring i skrift här, eller om den redan har gjort och jag har missat den, det kan jag inte säga. Men vi ska också komma ihåg att det var faktiskt centrasimmarna som till mesta delen var bäst på OS.
Mm. Så var det.
Ja.
Och det ska de ha kredit för.
Ja.
Du, om man liksom vi gjorde på den positiva sidan lyfter blicken lite, så tycker jag att det stora fiaskot i simvärlden är World Cup. Jag skulle vilja säga att hela tugget runt det internationella simförbundet, satsningen där, det är mycket av det som inte är bra, men just World Cup, det är ett så flagrant misstag så att det finns inte. Vad ska göras, tycker du?
Ja, vi har ju också pratat om det några gånger, och jag vet faktiskt inte. Jag har ingen patentlösning. Så som det har varit och skötts har det inte varit bra. Det är klart det är några som har tjänat väldigt mycket pengar, så de är säkert lyckliga. Men ur ett simutvecklings- och simmedialt synsätt så har det ju varit ett praktfiasko.
Ja, vi får se om de lyckas lösa det själv, eller om man ska gå in och kanske göra konkurrerande verksamhet istället på Europanivå. Kanske jobba med tävlingar på skandinavisk, nordisk nivå för att utveckla oss här och locka in folk till denna delen av världen, eller hur man ska göra. Pengarna styr naturligtvis väldigt mycket här, men det sportsliga kan vi aldrig komma ifrån. Vi måste bli mer trovärdiga än vad World Cup är idag. Och då menar jag sim, då säger jag vi och simning här, för att vi är ju en del av det naturligtvis.
Så är det.
Ja. Har vi något mer som vi vill sätta på vår svarta lista så här i poddsammanhang?
Nej, nu tycker jag vi går framåt istället.
Ja, det gör vi.
Och vi lägger det svarta bakom oss, och så tittar vi mot den ljusblå himlen och njuter av vad som komma skall.
Ja, vi fick se lite, om vi ska ha lite nyhets information också, så var det ju tävlingar Amsterdam i helgen där Johannes Skagius vann åtminstone 1,5 gren, tänkte jag säga. Han deltog ju aldrig i finalen på 50, men vann 100 bröstsim.
Och var nära sitt, var nära sitt personliga rekord där, 1,01,07 på 100, och det är väl bara 2,5, ja, knappt 3 tiondelar över svenska rekordet.
Mm. Ja, det var ju bra.
Ja, och en okej försökssimning 27,65, och som du sa deltog inte i finalen på då 50 bröstsim. Så han följde ju lite upp det han gjorde bort i Kanada, där han simmade väldigt bra på 50 meter egentligen. Men han är nästan tillbaka, kan man väl säga, och ska väl in i den här skaran utav herrar som vi har förhoppningar på.
Mm. Ja, det finns ju anledning att tro att hans, jag menar, han är bara 21 år, det kan ju, han kan ju utvecklas otroligt mycket de närmaste åren. Även om han har haft en dipp nu, så är han ju ung, och som sagt, det finns mycket att hämta i framtiden. Det ska vi absolut inte ge upp.
Nej.
Du, om vi tar oss ifrån det som är bara simning, och så ger vi oss in på lite jämställdhetsfrågor. Då brukar vi ju landa på i varje sändning: dopning eller jämställdhet. Och Dagens Nyheter och SVT, de har ju de här frågorna lite smått aktuella. DN, vad skriver man där för någonting?
Nej, men DN har ju liksom lyft upp det här ordentligt ur perspektivet hur landslagen är bemannade, till exempel, där då det är bara en tredjedel utav de som är landslagsledare som är kvinnor. Så man har grävt i det och konstaterat att även om det har hänt en del på förbundsnivå, så är idrotten oerhört mansstyrd. Och man har ju då en hypotes i att det är inte optimalt på något sätt. Så det är jättebra att DN har gjort det. Får hoppas att SVT hakar på med full kraft. Det skulle ju vara bra i det här ämnet. Jag saknar dock en granskning av hur förbundena använder sina pengar. Det har vi ju också varit inne lite på i podden här. Jag tänker då på hur likvärdigt är det mellan landslagen, dam och herr, i de olika förbunden. I simningen har vi ju ganska god insyn och törs väl säga att det ser ganska bra ut. Men det finns ju då idrotter som har statligt stöd i form av pengar från RF och så vidare, som inte alls uppfyller. Så att här skulle jag ju hoppa, eller vilja att man granskade djupare. Och det vore väl en bra grej för SVT att göra.
Några av siffrorna som man gräver fram på Dagens Nyheter, det är ju till exempel att av 145 förbundskaptener i Sverige, bara 30 kvinnor, det vill säga 17%.
Ja. Ja, det var det jag menade. Ja, det är, jag vände, ja, visst, jag sa 30%, men det var 30 kvinnor av.
Ja.
Helt rätt, vad bra att du korrigerade mig.
Nej, jag läste
det är ännu värre.
Jag läste den artikeln här på Morgonkulan. Man har ju haft ett kvinnligt nätverk på Bosön och snackat om sin vinkling på det hela i idrotten och tränat tillsammans och det ena och det andra. Och visst är det rätt så beklämmande naturligtvis.
Ja, men det är alltså, det är beklämmande. Och idrottsrörelsen bromsar ju den generella jämställdheten genom sitt sätt att vara oerhört mansdominerad. Så det är illa.
Jag läste någon vinkling där om hur svårt man nu ska jag inte rycka det ur sitt sammanhang alldeles för mycket, men acceptansen för till exempel att man får en manlig förbundskapten för fotbollsdamerna är ju ganska hög. Det tycker man rätt okej. Okay. Men om man skulle vända på det hela och få in för detta förbundskaptenen Pia då på härsidan istället i landslaget, det ser man som en utopi i sammanhanget. Och det är klart att är man fostrad i den här fotbollsmiljön av där man har varit väldigt enögd i sitt sätt att se genusförhållande, så förstår man ju att ja, då är det problematiskt naturligtvis. Men i simning är det ju inget konstigt att vi får en kvinnlig förbundskapten. Det är ju snarare så att det känns alldeles superrätt. Och man har ju olika ingångar i det här naturligtvis, va? Och där är mycket att göra i framtiden, speciellt i de här typiskt manliga idrotterna.
Du tar ett jättebra exempel där, därför att det är klart att det är illa att vi inte ens kanske kan räkna upp 10 kvinnor som skulle kunna vara ledare för herrfotbollslandslaget, medan vi med lätthet kan räkna upp män. Så det var ett bra exempel. Sen när du då också nämner Bosön, det är vår förbundskapten som ju då är, alltså Ulrika, som ju är nummer 2 i ordningen. Vi hade ju Ann Forsell på tidigt 20-tal också, men Ulrika höll ju ett föredrag där hon pratade om planeringen och upplevelserna inför Rio, och gjorde ju det på ett väldigt uppskattat sätt i samband med den här nätverksträffen. Så att vi får hoppas att många små goda krafter puffar det här i lite snabbare takt.
Ett medialt fenomen som du var i närheten av när det växte, det var ju det här föredraget där för detta förbundskapten i friidrott Ulf Karlsson snackade väl väldigt mycket olika grejer i ett föredrag, men bland annat kom man in på det här med Zlatan och kopplade honom till dopning, och nu satte du igång en rättegång i Karlstad, var det så? Karlstad igår. Och om det här, vad säger jag om detta?
Ja, alltså jag var ju som du nämnde på den här träffen när Ulf la ved i den här brasan ordentligt genom att påstå då saker kring Zlatan och dopning. Och sen var då rättegången nu som jag då följde via webben, och om man då ska försöka sammanfatta det här så kan man konstatera att Ulf Karlsson har ju då blivit stämd för förtal av Zlatan, och att han då har påstått något som då inte är sant. Ulfs advokat försökte då få det här till ett tryckfrihetsmål eftersom det då blev en sån grej i media. Så att Zlatan skulle bli tvungen att rikta kraven mot tidningarna eller media istället. Och det misslyckades ju. Advokaten gjorde ju det här därför att han hänvisade till att blir man intervjuad då äger man rätt att svara på frågorna som man vill. Sen det var ju många juridiska små trickigheter, för att sen fick man inte använda, nu vet jag inte om jag har rätt ord här, sanningsbevisning. Alltså Ulf Karlsson fick inte hänvisa till varför han påstod att Zlatan då var misstänkt för det här att vara dopad. Och det handlade om då källorna i italienska tidningar och där man då hade granskat Juventus och viktuppgångar och så vidare. Så då blev det väldigt märkligt på rättegången när han inte liksom fick tala om varför. Sen blev det ju lite kanske löjligt när Ulf försökte slingra sig ur det han hade sagt. Det kan jag ju tycka att det kändes inte bra. Så summerar man det här så kommer nog Ulf att bli fälld för förtal. Men jag tror de kommer att överklaga till hovrätten, och då kanske det blir ännu mer juridiska spetsfundigheter.
Nej, fundigheter.
Fundigheter, ja, heter det. Ja. Mm. Jag blev helt vilsen. Mm. Så att visst, det är lite spännande. Men det är klart, frågan kvarstår ju, hur ser det ut inom fotbollen och tester och alltihop. Mm. Jag önskar ju att det fanns en app där man kunde gå in och klicka på en idrottsman och så få reda på exakt när de har blivit testade och vad utfallen var. För nu, det förekommer ju väldigt mycket, alla säger ja, vi testas så mycket, men ja, det trovärdigheten för det här med doping och idrott, den är körd i bott.
Så är det. Men vi kan konstatera i alla fall att Simpodden Hultén och Jansson är överallt. Till och med där det skapas rubriker i andra idrotter utanför simningens värld, och det är ju trevligt. Jag vet inte vad vi ska skicka ut nästa gång, det kan hända vad som helst. Naturligtvis.
Ja, vi får se.
Om vi blickar framåt och tittar på det som komma skall under 2017, vad lockar och intresserar oss då, kan tänka?
Ja, jag har gjort i ordning några små julklappspaket för 2017. Mm. Och i ett av paketen så ser jag framför mig hur Michelle Kohlman tar det där sista klivet. Hon gjorde ju faktiskt ett bra OS egentligen med då en finalsimning på 200 frisim. Hon har, tror jag, egentligen talang och kapacitet och erfarenhet för att vara en av världens bästa 200 frisimmerskor.
Så hon var åtta i OS-finalen. Hon simmade bra där, men hon simmade inte bra på 100.
Nej.
Och vi vill kanske ha helhet för henne under det närmaste året.
Mm. Mm. Ja. Det ena paketet.
Ja.
Sen har vi ju nämnt Viktor Johansson, och han tar jag då i det andra paketet. Det vore lite läckert att se honom simma under 15 minuter på lång bana. Det är ju en bit kvar dit, ska vi komma ihåg, även om han inte kanske tillhör de som är bäst att vända när man ska räkna om hans kortbanetider. Men det vore lite läckert för att ge ytterligare dragkraft åt de talanger som vi ändå har för långdistanssimning.
Han simmade på 15 och 12 år, va? Var det så?
Ja, han sänkte ju rekordet med 6 sekunder. Ja, just det. Det borde bli 15 och 12, ja.
Ja. Mm. Det finns ju en stor morot för honom att simma under 15 minuter. Det vet du vad det är?
Ja, det är något man får 100 000, va?
Ja. Första svensk som gör under 15 minuter på långbana får 100 000 i ett pris som sattes upp i samband med simförbundets 100-årsjubileum 2004. Och damerna, om de vill ha pengarna, måste de göra under 8:30 på 800. Och det känns väl som om det är just Viktor som ligger i pole position för att kunna nå det priset. Mm. Har du något mer?
Ja, sen ska det ju bli väldigt spännande när jag då, när man ska summera 2017. Hur går det med samarbetet för mellan Sara och Johan Wallberg? Det är ju en liten, eller det är ju en helt ny konstellation där en av våra få tränare med internationell status tar då hand om Sara. Det ska bli väldigt spännande att följa 2017.
Ja. Och sen om du tittar på ytterligare simbitar för herrarna till exempel.
Jag har ju ett lagkappspaket här som heter 4x2. Vi satte ju ett svenskt rekord på kortbana här nu på 7.02. Men det är jag egentligen inte så imponerad utav. Jag skulle vilja se de svenska herrarna i sommar simma under 7.10. Det vore ett steg i rätt riktning för vår frisimning på långbana. Och sen hoppas jag att Simon Sjödin siktar mot Tokyo, för det känns som att någon gång kommer han få till det där han har kapacitet för. Han har varit och lukta nu på, han har simmat lite internationella finaler och varit nära, men oj vad mycket han har i kroppen.
Mm. Du, sen blandar du in djur i sammanhanget också. Hur tänker du då?
Ja, alltså jag gillar ju hundar. Mm. Sen kanske inte pudel är min favorithund. Men jag vill att Forsberg Henrik och Sandmark Ulrika gör en pudel och ändrar säsongplaneringen.
Du vill säga sportchefen och förbundskapten, ja, på simförbundet. De ska, ja, göra en pudel.
Ja, vad, ja, alltså de ska, det är bara dumt det här att det ska ligga i början av november. Det är ett fatalt misstag. Det ska man ändra på och så ska man flytta till SM. Låt det ligga helgen efter kortbane-EM/VM.
Tror du att de har så mycket råg i ryggen och kan göra den förändringen och inte tappa prestige?
Jag känner väl Ulrika mer än Henrik. Jag tror inte Ulrika är driven av prestige på något sätt och vis. Och råg i ryggen tror jag de har. Men det är möjligt att de tyvärr är övertygade om att de tänker rätt. Så att, vi får väl hoppas att de ändrar sig på den punkten istället.
Ja. Ja du, det var mycket på en gång här. Ska vi ha några one-liners som avslutning också på det här, den här sista podden? Och nu får det låta som Hasse Kronak gjorde en gång när han var förbundskapten. Och vad säger du då?
Jo, men det klarar jag ju inte.
Nej, men du kan ju försöka.
Det är bara Hasse Kronak som klarar att vara Hasse Kronak. Ja, one-liners. Ja, då skulle jag säga så här. Nu är det dags att sluta och prata tider och hård öppning. Nu är det bättre att man ska prata att göra loppen helt riktigt från start.
Mm. Sen får du en chans till nu.
Simförbundet måste anordna en gala för alla vattensporter. Gör det gärna i samband med SM strax innan jul. Det är ett måste.
Mm. Och det ska vi ta upp i nästa simpodden Hultén och Jansson. Ja, du får en tredje chans också.
Ja, varför har man inte insett att vi fortfarande är en barnidrott? Det måste vi göra något åt.
Mm. Du, sen så lovade vi att vi inte skulle snacka så mycket dopning och vi skulle inte vara jävliga mot SVT heller. Men du kan få en liten slutsläng där du säger någonting om det här med SVT och licenspengar och skattepengar och allt möjligt. Låter som en riktigt sur svensk från Mellansverige.
Ja, för någon one-liner säger jag inte så bra på. Nej, men jag tycker att simningen ska uppvakta många av de andra idrottsförbunden och på allvar påverka SVT:s sätt att matcha olika idrotter i sina sändningar. Det är inte fair att man använder skattepengar, i det här fallet till exempel, att gödsla på då ett fåtal idrotter som man gör, där då Vinterstudion är ett sånt elakt exempel. Hockey-VM för juniorer är ett annat. Som en fråga som man dessutom kan koppla till jämställdhetsproblematiken, att vi matchar fram ytterligare herridrotter. Så att här tror jag att simförbundet faktiskt måste verkligen tänka till, annars kommer vi att drunkna på sikt, och det är ju inget bra för en simidrott.
Nej. Du, nu, det var en viss gubbig grinighet det här på slutet, och då ska vi ta oss upp ur den dypölen, så ska vi ställa oss och titta bort mot horisonten, och så ska vi se 2017 står där i eldskrift på himlen och solen stiger upp, och idag klockan 11:40, för vi befinner oss alltså den 21 december just nu i inspelnings, så vänder det och blir ljusare och livet blir lättare och allting blir så mycket bättre, och fram tills det här stora inträffar där dagen blir längre än natten i detta landet, så får vi väl önska alla lyssnare, vi ska önska dig också då, eller jag ska önska dig en god jul och ett riktigt gott nytt år.
Detsamma till dig, jag kommer att korka upp champagneflaskan för att vara exakt 11:44 när det vänder och blir ljusare. Mm. Så då ska jag skänka en tanke till dig för och alla simintresserade runt om i landet.
Ja. Tack för nu. Som sagt, för god jul och gott nytt år, och hej och tack.
Tack, tack.